Kristus, vi tackar dig för att du får vara våran glädje i livet. Vi tackar dig för att vi får samlas till den här gudstjänsten som en församling och för att vi får mötas kring ditt ord. Jag ber att du ska forma allting det som vi är, våra liv, den här församlingen, den här gemenskapen till din avbild, i ditt namn. Amen. Vi fortsätter att stå upp inför ordet och ska ta valda delar utifrån Uppenbarelseboken 15 och 16. Och jag såg ett annat stort och mäktigt tecken på himlen. Sju änglar med sju plågor, de sista, eftersom Guds vrede når sitt slut med dem. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld. Och de som hade kämpat sig fria från odjuret och dess bild och talet med dess namn stod på glashavet och Guds harpor i händerna. Och de sjöng Guds tjänare Moses sång och Lammets sång. Stora och mäktiga i dina gärningar. Herre Gud allsmäktig, rättfärdiga och sanna i dina vägar. Du folkens konung. Vem måste inte bäva, Herre, och ära ditt namn? Ty du ensam är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig. Din rättfärdighet har uppenbarats. Sedan såg jag och templet i himlen. Förbundstecknets tält öppnades och de sju änglarna, de sju som hade med sig de sju plågorna, kom ut från templet klädda i skinande vita linnekläder och med bälten av guld kring bröstet, och en av de fyra varelserna gav de sju änglarna sju skålar av guld som var fulla av Guds vrede, som han som lever i evigheters evighet. Och templet fylldes av rök från Guds härlighet och från hans kraft. Och ingen kunde gå in i templet förrän de sju plågorna från de sju änglarna nådde sitt slut. Och jag hörde en stark röst ur templet som sa till de sju änglarna: gå ut och töm de sju skålarna med Guds vrede över jorden. Och den första gick bort och tömde sin skål över jorden, och det slog upp onda och svåra bölder på de människor som bar odjurets märke och tillbad dess bild. Den andra tömde sin skål över havet, och havet blev till blod som från en död, och allt liv dog, allt levande i havet. Den tredje tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och vattnet blev till blod. Jag hörde vattnets ängel säga: rättfärdig är du som är, som var, du den helige som har fällt denna dom. De har utgjutit heliga mäns och profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka. De har förtjänat det. Och jag hörde altaret säga: ja, Herre Gud, allshärskare, sanna och rättfärdiga är dina domar. Herre Jesus, vi tackar dig för ditt ord, och vi ber att det här ordet idag ska få ge oss liv i ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Jag har stått här flera gånger och sagt att det har i början inför en text varit lite svårt att veta exakt vad man ska tala om förrän man har dykt ner lite i den texten. Och speciellt faktiskt när det gäller den här texten, eftersom att kapitel 16 i stort är en upprepning av vad som har sagts ett tidigare kapitel. Du som har följt med i den här serien från början till slut vet att det först i början så var det sigill som bröts, och sen så var det trumpeter som ljöd, och det är plågor i båda de här. Och när trumpeterna ljuder så är det en upprepning av det som sker i uttåget från Egypten. De plågor som farao och egyptierna fick möta, de får vi se igen här i Uppenbarelseboken och dess mitt. Nu när vi närmar oss slutet så kommer samma text en gång till. Nu är det en gång Exodus-texten, uttåget-texten och andra Mosebokets plågor som kommer här en gång till. Så vi har dem först i andra Mosebok, sen i mitten av Uppenbarelseboken och sen här i slutet av Uppenbarelseboken. Och så tänker jag, den predikan har jag redan haft. Men så inser jag att det finns en skillnad i det här. Och skillnaden handlar om att det i Egypten gäller ett land. I mitten av uppenbarelseboken så gäller det en del utav världen. Och i slutet av uppenbarelseboken så handlar det om att det här är en fullkomlig eller en fullständig plåga. Så det är liksom en stegring i det här. Det först är del, sen blir det större och sen blir det ännu större. Det går att tolka det här på olika sätt, om det här skulle gälla liksom Jerusalem och Israel år 70. Eller om det här skulle liksom vara något som pekar framåt mot den sista tiden. I vilket fall som helst så är det en stegring. Där det i slutet är något som blir fullkomligt. Alltså det här är den sista plågan. Idag har jag tänkt att tala om det här, fast inte så jättemycket utifrån texten utan ifrån den här principen. Principen som finns i texten av att någonting sås som ett frö och man får sedan skörda dess frukt. Så jag har tänkt att tala om att vi skördar vad vi sår. Att vi ska kunna skilja på god och dålig frukt och att vi ska hålla våran trädgård ren från ogräs. Vi ska skörda vad vi sår. Vi får skörda vad vi sår. Vi ska skilja på god och dålig frukt. Och vi ska hålla våran trädgård ren. En av grundteserna som vi har i församlingen. Ja, kanske vi har i samhället också för den delen. Det är att vi tror att människor verkligen kan förändras. Att människor som har slått in på en dålig väg kan vända om och förändras till det bättre. Det är någonting som jag tänker att många av våra liksom goda berättelser handlar om. Många av de berättelser som vi ser som våra identitetsbärande berättelser handlar om de här frälsningsupplevelserna där människor går från ett liv till ett annat liv. Där man vänder om från mörker till ljus. Där man lämnar ett liv som inte följde Herren till ett liv som följer honom. Ett liv i synd till ett liv i renhet. Det här är liksom våran identitet. Vi tror verkligen på att människor på djupet kan förändras och byta riktning i sitt liv. En 180 graders liksom omvändelse. Samtidigt så har jag gång på gång sett hur den här tron på människors förändring har fått sig en törn. För det är inte så lätt att förändras. Det är inte så lätt att förändras som vi kanske förkunnar. Inte så lätt att förändras som man kanske önskar och hoppas att det borde vara. Vanor som man liksom har etablerat, de sitter där stenhårt. Kanske har du någon gång haft en vana som du har försökt att bryta, en sån här vana som du vet inte är bra för dig. Men det är svårt att ändra på det. Kanske handlar det om hur många kakor man äter. Eller så handlar det om hur lite man motionerar. Eller så är det andra vanor som man tänker att man borde göra någonting åt. Jag biter på mina naglar, det har jag alltid gjort. Jag vet att jag inte borde göra det. Men sen så är det liksom, jag sitter där och så gör jag det ändå. Och jag har försökt att sluta med det här så många gånger. Och det liksom funkar inte. Jo, det funkar kanske någon liten stund, men sen får jag återfall. Återfall gång på det här. Och det kanske bara rör mig själv och det spelar väl ingen jättestor roll kanske. Men det mesta som spelar roll handlar ju om att det faktiskt inte bara berör mig utan det berör andra människor. Jag är en sån där obotlig tidsoptimist som tänker att vänta är det värsta som finns. Därför så springer jag alltid till bussen. 3 minuter innan bussen går så stänger jag igen dörren. Och sen springer jag till bussen och så kommer jag precis fram när jag ser bussen i ögonvrån och så springer jag så att jag hinner. Det är en viss typ av motion i och för sig. Det är ju bra. En bra vana. Men det finns delar i det här som inte är så bra. När jag säger till Linn, ja, jag hämtar barnen 3. Och så hämtar jag barnen 3:30. Ja, jag löser det här. Men så blir det att jag kommer sent gång på gång. Och någonstans när man har gett ett löfte och så bryter man det gång på gång, så är det inte bara en dålig vana, utan det är brist på kärlek. Och jag försöker jobba på det, men jag inser att det här är något som ligger i mig. Min mamma, hon sa alltid när jag var liten, det går över till du gifter dig. Då kunde man säga ganska många olika saker. Både att man har liksom slått i sig i tån, fått ont eller något sår, eller med vissa dåliga vanor. Och visst, kanske det är så att vissa saker går över tills man gifter sig, men ganska många saker gör ju inte det. En hel del saker blir faktiskt värre när man gifter sig. Ganska mycket saker blir faktiskt värre när man får barn också. Att vissa dåliga vanor går inte över, utan det snarare fördjupas. Och de här delarna är sådana där saker som liksom eskalerar med åren. Och i samtal med människor så ser jag att det är som att problematik som man brottas med inte blir bättre, utan fördjupas ju längre tiden går. De som är ensamma tenderar att bli ännu ensammare ju längre man har varit ensam. De som är orolig för olika saker och inte kan lägga oron åt sidan tenderar att bli mer och mer orolig ju längre tiden går. De som är rädda för diverse saker blir mer rädda. Och jag har märkt att sådana här åsikter som man bär, som också är problematiska, tenderar att hitta en form, en struktur som gör att det blir djupare och djupare. Så när man talar med någon som är ung och är främlingsfientlig, så är det en viss typ av främlingsfientlighet light. Men när man talar med någon som är äldre och fortfarande har kvar de här främlingsfientligheterna, så har det fördjupats. Ibland så lär man sig att bygga skyddsmurar. Så man liksom lär sig hålla igen. Man lär sig att bygga de där murarna runt sig själv, så att ingen annan ska se vad som egentligen finns på insidan. Men det är som att det inte spelar någon roll, för strömmarna som finns på insidan finns fortfarande kvar. Skyddsmurarna finns där, men vattnet på insidan kommer till slut att bryta igenom de här fördämningarna. Hjärtat är fortfarande detsamma. Ibland så undrar jag, när jag ser vissa äldre som är de största förebilderna som jag har, hur bär de sig åt för att bli så kärleksfulla och så goda? Och så är det som att jag ser att det finns vissa delar som har såtts i deras liv tidigt, som de har vattnat och de har närt, så att det blir någonting vackert ju längre tiden går. Men det funkar på samma sätt åt andra hållet också. Att de som har de här dåliga fröna som är sådda in i livet, att de kan också vattnas, de kan också gro. Och ju längre tiden går, så är det som bär frukt i livet. Och ibland kan jag se att de här delarna går från generation till generation. Att det är som att man har någonting i en familj som man liksom lämnar över till sina barn. I värsta fall gör jag min son till en lika dålig tidsuppfattning som jag själv har. Han kommer också springa till bussen. Och så lämnar man över de där delarna som man själv har brottats med till nästa generation. Och så blir det som att det positiva som jag har, det kan jag lämna över. Men även det negativa som jag har kan jag lämna över. Någonstans i det här så känner jag, låt oss ta tag i våra liv och våra vanor och inse att vi får skörda det som vi har sått. Det finns en princip om sådd och om skörd. Och på frukten känner man trädet. Vad är det som vi har sått in i våra liv? Vad är det för någonting som håller på att växa från insidan? Jag menar att det är det som den här texten talar om. Den här texten börjar med att beskriva den gemenskapen som står uppe i himlen. De beskrivs som altaret inför Guds tron. De har sått Guds rike i sitt liv. De har gett sig hän till det riket. De har vattnat det de har planterat. De har rensat ogräset runt omkring. De har låtit det här växa. Och när det där har växt i årtionden, när det där har fått växa i århundraden och in i evigheten, så blir det en helighet som bär god frukt. De står rena inför Gud och de har lärt sig sjunga lammets sång. De har lärt sig sjunga den sången som Guds folk har sjungit. Men det är en dubbel utgång. Utgången är också den att de som inte har tagit tag i det onda som bor i livet, de som inte har lagt det vid korsets fot, de som har byggt på sitt eget hus istället för på Guds hus, de som har sett till sig själva istället för andra, de som har sett till att inte underordna sig Gud, de vattnar på den plantan. Och den plantan växer i årtionden och i århundraden och i evighet. Och även det kommer till slut att få sin belöning. Och belöningen för detta är död. Och det är den delen som vi ser här. En uppdelning av att liv leder till mer liv. Men synd leder alltid till död. Synd leder alltid till död. Det här kallas på teologiskt språk för den dubbla utgången. Att allt det som vi gör en gång kommer få en utgång, kommer få ett pris. Det goda till belöning, men syndens lön är döden. Ditt liv är en liten bild. En liten bild av vad som väntar dig. Det är lopp du börjar springa på jorden. Går du i en riktning? Vart pekar ditt liv? Du är så att säga ett frö som sås i jorden. När man vattnar på det fröet, vad är det som sen kommer att växa utifrån det? Jesus använder själv den här bilden av sig och säger att min kropp är som ett frö som har lagts i jorden, och i uppståndelsesöndagen så bryter det här igenom till liv. Och han menar att alla våra kroppar är som de här fröna. Någonting av fröets DNA är det du skapar här och nu. Och en gång kommer du att läggas i graven. Precis som ett frö läggs i graven. Och en dag kommer det att vattnas på och du kommer att väckas upp. Vad är det som väcks upp då? Vem är det som väcks upp då? Den andra delen som vi ska tala om är att skilja frukt. Att skilja god frukt från ond frukt. Det gör man genom att smaka på frukten. Och då lär man känna vad det är för träd. Det första vi behöver göra då det är att veta vad betyder frukt för någonting när vi ser i Bibeln. Och i våra liksom, tradition i kyrkan så finns det flera olika saker som vi har talat om när vi har talat om frukt. Ibland så har man talat om att en kristen ska leva segrande. En kristen ska ha god frukt i sitt liv. Och som har menat att man ska ha mycket rikedom, mycket hälsa. Inte en enda gång i Bibeln så står rikedom och hälsa benämnt som frukt. Och jag är mycket tveksam till en sån teologi i allmänhet. Men ganska många gånger så brukar man tala om frukt som tillväxt. Alltså den församling eller den människa som vinner andra människor för Gud är någon som bär god frukt. Och det är väl inte ont. Det är väl inte dumt att vinna människor för Gud. Men det beskrivs faktiskt aldrig heller som frukt i Bibeln. Frukt handlar inte om människor som vinns för Gud. Däremot kan människor vinnas för Gud på grund av din frukt. Vad är då frukt för någonting? Frukt i biblisk bemärkelse handlar om andens frukter. Att andens frukter får finnas i ditt liv. Och andens frukter står beskrivet i Galaterbrevet, och jag ska läsa det från kapitel 5, vers 22. Paulus skriver: men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Det där är sånt som anden vill ge dem som har planterat honom i sitt liv. De här frukterna är ju någonting som alla vill ha. Vare sig man är kristen eller inte är ju det här bra. Paulus skriver själv att gudfruktighet ger stor vinst på alla sätt. Precis som att alla inser ju att en sån här människa vill man vara nära. Och därför strävar man efter att få de här karaktärsdragen, oavsett om man har anden eller inte. Alltså andens frukt är detta, men den frukten kan komma på annat sätt också. Så hur ska vi då skilja andens frukt från att bara en allmänt trevlig och god människa? Det finns tre stycken delar som jag vill lyfta här. För det första så är andens frukt organisk. Det kräver tid och det kräver en kompletteringsmodell. Andens frukt kommer inte direkt. Det är inte mekaniskt. Inte någonting som händer över en natt. Utan andens frukt är någonting som är en process. Precis som plantan behöver planteras. Fröt behöver ner i jorden. Så tar det tid. Det behöver vattnas. Det är någonting som kommer successivt. Tiden finns där. Jag har ju en dröm av att ha en sån här fruktträdgård. Det enda problemet är att det tar så otroligt lång tid innan det blir frukt på de här träden. Och jag har inte tålamodet. Men jag älskar ju äpplen och plommon och allt vad det är. Otroligt problematiskt att bara ta 5, 6, 7, 10 år innan man får goda äpplen på det där trädet. Men just det är en poäng med texten. Att det kan vara så att du kommer till tro, men du har mycket att brottas med. Du har sått rätt frö, du har vattnat, men det händer ingenting ändå. Du väntar ett par år och sen kommer en liten planta. Du fortsätter att vattna, fortsätter att gödsla och sen så händer lite till igen. Det kommer ett träd, det tar några år och sen så är det där och du får ett äpple. Efter 20-30 år så får du otroligt mycket frukt. Principen handlar om att det är organiskt, att det tar tid. Men andens frukt beskrivs också här. Ni märkte kanske det att det står i plural. Andens frukter, så står det i Bibel 2000. Folkbibeln är mer grundtextnära. Där står det singular. Andens frukt är. Därför det är så det står. Och poängen är, det finns en ny frukt här. Det finns en ny frukt och det är andens frukt. Och andens frukt har alla de här smakerna. Den är lite söt. Den är lite liksom av det här, den smakar lite päron, smakar lite äpple, smakar lite på det här sättet. Andens frukt smakar på alla de här sätten. Och om det inte har en av de här smakerna så är det inte andens frukt, då är det någonting annat. Det finns alltså delar av det här som vi kan jobba fram på egen hand. Men andens frukt har alltid alla de här smakerna. Så andens frukt i dig kan först växa när du ser att alla de här karaktärsdragen finns hos dig. Och brister du i något av de här delarna, då är det någon annan frukt som växer i ditt liv. För den har inte alla de här smakerna. Så vi behöver det organiska. Det behövs tid. Och det behövs vara mångfalden i ditt liv. Ibland så funderar jag på, är min frukt god i mitt liv? Är vår frukt god? Det som växer i våra liv? Och i vissa tillfällen så undrar jag, gömmer vi oss ibland bakom våra sånger och våra beteenden? Att vi har en psalmbok eller en sångbok, en lokal och vissa rytmer och rutiner som gör att det ser ut som att vi lever så som vi borde. Men egentligen så finns inte andens kraft i våra liv. Egentligen finns inte andens frukt där. Det ser så ut, men är det på riktigt? Vi kan inte gömma oss bakom detta. Och ibland så händer delar som avslöjar att det fanns andra motiv bakom att frukten såg så god ut. Vi ser ledare som faller i synd. Kristna ledare som vi har sett upp till i flera år. Och vi ser att anledningen till att man var så karismatisk, anledningen till att man var så trevlig, kanske inte handlade om en kärlek till Gud, utan det kanske fanns dolda motiv bakom detta. Man älskade sin plattform. Eller man gjorde det för att man fick lön. Varför lever vi som vi gör? Är det för att anden har fångat våra liv? Eller finns det andra motiv? Har vi planterat andens träd i våra liv? Eller någonting annat som vi har planterat? Vi trodde att det skulle vara ett äppleträd som växte upp, men efter 20 år så inser vi att det är en björk vi planterat och vattnat. Och det kommer aldrig komma någon frukt på den här björken. Ibland så måste vi hugga ner det och börja om på nytt. Därför vi inser att vi aldrig var rätt från början. Gud, grip mitt hjärta, därför jag har bara varit uppvuxen i det här. Kom och ge mig liv från början. Men många gånger tror jag att det är att vi har planterat rätt träd. Det finns där. Vi har en gång planterat det och det har vuxit en bit. Men sen har vi planterat en väldans massa björkar runt omkring. Och de har vattnats och de har vuxit och vuxit och det har blivit sly över. Så att det finns inget solljus som kan nå fram till andens frukt i mitt liv. Vilket gör att det skyms. Vi har en sommarstuga i Falkenberg. Där behövs det ibland ansas en hel del. Ska göra det om några veckor. Granntomten. När jag växte upp så var det en tant som gick runt där i sin fruktträdgård. Och hon tog bort allt som fanns runt omkring. Tog bort ogräset. Såg till att äppleträden fick liksom utrymme för att växa. Vinbärsbuskarna skulle stå liksom på rätt plats så där. Och ibland så gick jag nog över och tog lite grann från den här fina fruktträdgården. Men sen efter några år så var tanten borta. Kanske har hon dött. Jag vet inte. Jag har inte sett henne. Men det går inte att se vad som har varit en fruktträdgård tidigare. Står något fallfärdigt äppleträd där. Det finns någon buske som liksom är övervuxen av allt annat. Men det är bara en enda stor oreda. För det finns ingen som ansar den där trädgården längre. Ibland undrar jag, har våra liv blivit på det sättet? Att det växer allt möjligt i den här trädgården som är avsedd för att bära frukt för Gud. Och så tänker jag, låt mig i den stunden få komma till korset. Låt mig få avgöra mig själv en gång till så att jag får bli en Guds tjänare framför allting annat. Att inga andra träd av egoism eller av delade motiv ska vara det som planteras i mitt liv där endast Gud hör hemma. Den tredje delen som jag vill avsluta med handlar om att hålla min trädgård ren. I Ordspråksboken 4:23 står det, av allt du ska bevara så bevara ditt hjärta. Av allt du ska bevara så bevara ditt hjärta. Och jag tänker bevara mitt hjärta rent. Uppenbarelseboken handlar om att lyssna in hjärtslag, att lära oss höra hans röst. Och också en uppmaning att agera på det. I 1 Johannes 1 och 5 står det: Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Men om vi närmar oss det där ljuset, så vet vi också att det ljuset lyser upp våra liv. Och det är inte alltid superbekvämt. När man närmar sig ljuset så blir allt i våra liv synligt. Det lyser in i våran trädgård och vi ser de saker vi har planterat som inte borde stå där. De delar som vi borde rensat bort för länge sedan, det ogräs som växt tillsammans med allt det som skulle vara så gott. För att vara ett ljus i mörkret. För att vara en stad på berget. Så behöver församlingen rensa upp det som finns på insidan först. Du och jag behöver se in i våra egna liv och se: vilka motiv lever vi för? Vad är det som lever i våra hjärtan? Vad är det vi älskar över allting annat? Vad vi planterat? Vad är det vi vattnar? Och hur lever vi våra liv? Lär vi oss Moses och Lammets sång? Eller är det en annan sång vi går och nynna på i våra liv? Om du växer i anden, kommer du bli mer och mer noggrann inför honom. Delar som andra rycker på axlarna för att gå vidare, kommer du i ditt liv bli noggrann för att hålla dig till. Det finns någonting av en helighetslängtan som är förknippat med att vara nära Guds hjärta. Att du granskar ditt liv, att du håller dig nära honom. Och att delar som kanske inte betyder någonting för andra betyder mer och mer för dig. I vers 7 står det: jag hörde altaret säga. Jag hörde altaret säga. Ett altare kan inte prata. Det troliga är att det här handlar om de som står inför Gud. De heliga som har dött för honom står inför Gud. Och de är ett altare. De är så heliga inför honom att de blir till själva altaret. Ett offer inför honom där varje del som de står i är en lovsång. Jag tror det finns delar i allas våra liv som vi har tvingats göra upp med, för annars kan vi inte gå vidare. Personer som vi har behövt säga förlåt till. Där vi har besökt människor för att söka försoning i relationer. Kompromissa inte med de maningarna i ditt liv. Jag har vissa sådana tillfällen då jag i perioder har känt mig manad att ta tag i saker. I mellanstadiet var det en kille som jag inte var snäll mot. Man gör mycket dumt i mellanstadiet. Och jag gjorde det. Jag skulle till och med kunna säga att jag mobbade honom. Och när jag gick på gymnasiet så tänkte jag tillbaka på det här. Och det högg tag i mitt hjärta. Jag hade inte tänkt på det så mycket innan, men det högg tag i mitt hjärta. Och så tänkte jag måste söka upp honom och jag måste be om förlåtelse. Och en dag så ser jag honom. Han går över ett övergångsställe i stan i Uddevalla. Och jag tänker, nu måste jag ta tid att göra det här. Så jag springer efter honom och så ropar jag hans namn och så stannar jag honom där mitt på övergångsstället och så står vi där emellan. Det är liksom en väg på varje sida. Och så sa jag måste bara få säga förlåt. För att jag betedde mig så dåligt i mellanstadiet. Och jag tror inte bara det fick betyda någonting för honom. Utan det betyder någonting för mig. Att jag får lägga det åt sidan och säga att mitt liv ska inte ha den bördan inför Herren. Det finns saker vi behöver göra upp med i våra liv. Och där handlar det om detaljer också. Förra veckan så var det en man här i gemenskapen som kom fram till mig efter gudstjänsten och
Vi hade haft en sms-konversation och det hade blivit ett missförstånd, så han trodde att jag var arg på honom. Och vi tog och samtalade och vi redde ut det där. Vi insåg att det var ingenting. Jag är så tacksam för den typen av människor som lyfter upp bitar som man tänker är problematiska, tar tag i det i sin linda så att det inte blir någonting mer. Vi behöver hitta ett sätt att hantera varandra så att vi har en helig gemenskap. Rensa i din trädgård. Plocka bort varenda liten del som finns där som behöver redas ut. Vet du vad som händer när man begraver ett frö? Det slår rot. Begrav inte gammal skit i ditt liv. Ryck upp det med rötterna så att det blir synligt och tydligt. Det fanns en väckelse på 50-talet, mina vänner, som hette bekännelseväckelsen. Det finns en kraft i att bekänna våra synder för varandra som kan bli ett ljus för världen. Gud vill förvandla och förändra. Jag började lite pessimistiskt med att tala om omöjligheten i förändring. Och jag menar inte att det är omöjligt, jag menar att det är svårt, men det är möjligt. Gud kan förändra. Gud kan göra omöjliga situationer till möjliga. Det som inte har kunnat förändras kan han förändra. Vi får inte förakta det. Ingen annan kanske kan, men Gud har en väg. Delar i ditt liv som du trodde var hopplösa, han kan förändra. Han kan försona, förvandla och förlåta. Det här är därför det största undret. Det är stort att Gud kan bota sjuka. Det är stort att Gud kan få till under och tecken. Vi tror att det är möjligt. Men det allra största är att han kan förändra och förvandla ditt hjärta. Att han kan plantera Guds rike i ditt liv. Och att du har möjlighet att vattna det så att Guds rike får växa i dig och du blir lik Jesus Kristus själv och den bild av honom som han har planterat och vill att du ska bli. Du kan få komma in i din kallelse. Du kan få lägga bort ditt gamla liv. Även om du har försökt 100 gånger. Även om du har förlorat den kallelsen lika många gånger, så säger Gud, jag ångrar inte min kallelse till dig. Även om ditt liv är fullt av oförsonade konflikter. Även om du har saker som du inte vill nämna för någon annan. Börja med att vända dig till Gud. Be om förlåtelse och försoning. Och han vill resa dig upp, räta på din rygg, vända dig framåt, fästa din blick på Herren. Och han vill gå med dig till seger. Ingen synd är för stor. Ingen dal är för djup. Kom till korset och lägg ner din börda för honom. Det enda det kostar dig är att du behöver öppna på dörren och släppa in ljuset i ditt liv. Då kan du bli en av dem. Då kan jag få bli en av dem. Som lär oss lammets sång, står vid tronen och lägger domen åt sidan. Därför den har vi redan ryckt bort. I Jesu namn. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är våran Gud. Att du är den guden som är försoningens Gud. Att du är den guden som är helandets Gud. Du är den Gud som vill plantera Guds rike inom oss. Och vi ber dig att vi ska förvalta det fröet. Att vi ska förvalta det som finns. Att det inte ska vara andra saker som växer över detta frö, över denna planta, utan att vi ska rensa våran trädgård så att ditt rike kan få växa sig starkt i våra liv, i den här gemenskapen och i den här kommunen. Herre, tack för att du har goda tankar för oss och för att du vill hjälpa oss till förvandling, till förändring och till nytt liv. I Jesu namn. Amen.